Hej och välkomna till Mode Mot Mode, en podd som görs av mig, Karin André och dig,
Anna
Sander. Försöker du lansera dig själv som en sån person som bara behöver ett förnamn?
Som Madonna.
Mm, men jag tror att det är svårt när man har, alltså det finns lite för många Anna.
Ja.
För när man tänker på Anna, då tänker man
Anna Nicole Smith.
Gud, att jag var på väg att säga Anna Bok. Det är liksom både du och jag har off-referenser när det kommer till annor. Anna Nicole Smith
var sen, eller hur?
Top of mind för dig. Åh, oh, sorglig historia.
Mm, mycket, men hon var väldigt närvarande när man var ung. Eller liksom liten.
Frågan när det var så här, att det var så mycket nyheter om att män körde av vägen för att hon gjorde sån underklädesreklam.
Men jag tror inte att vi kommer ihåg det, för jag tror att det var innan vår tid.
Ah.
Men jag vet, jag har hört det också.
Jag är i och för sig lite äldre än vad du är.
Ja, precis. Mm. Jag tror det var så här julen 94. Så det, du kanske kommer
ihåg. Sex år gammal, minst som om det var igår.
Ja.
Hur mår du? Hur mår du? Tugga popcorn?
Tugga popcorn. Jag mår bra.
Att du skrev en jingle för popcorn.
Jag mår jättebra. Jag mår jättebra. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag har haft en så himla, himla lång och intensiv vecka.
Jag vet.
Men det är ju något... Här kommer en stark spaning. Fredag, va?
Mm.
Vilken jävla grej.
Det är
grej.
Speciellt med det. Jag kanske inte ska äta in i mikrofonen hela tiden.
Vissa gillar det. Mm. De allra flesta avskyr det.
Mm. Ja, men du har haft en superintensiv vecka.
Ja, jag har haft en superintensiv vecka.
Berätta vad det var du gjorde idag.
Idag var jag med i PP3.
Så kul, jag har inte lyssnat sen.
Nej, men... Det jag kom på var att så här, jag var med i PP3 på P3 och pratade om Jeffrey Dahmer.
Mm.
För att de har ju släppt My Friend Dahmer, seriealbumet som kom 2012,
ja,
har nu släppts på svenska.
Just det.
Filmen kom ju förra året. Så det var därför jag var där. Inte så mycket för att typ prata om seriealbumet, skönt nog.
Mm.
Men utan mer för att prata om Jeffrey Dahmer.
Mm, spännande.
Så jag fick låna boken av en kompis som heter Olof. Mycket snällt. Han giggade mycket med min kille. Så en dag kom Marcus bara hem från ett gig och bara, här, Olof sa att du ville ha den här.
Perfekt.
Så underbart. Sträckläste den häromdagen när vi var på väg från Göteborg. Och så var jag bara där och pratade om hemska, hemska saker. Och när jag kom hit idag så hade jag så mycket jag ville berätta om Jeffrey Dahmer för dig.
Mm.
Och sen kom jag på, hang on a minute, jag kanske vill köra honom i den här podden.
Det tycker jag verkligen du ska göra.
Ja, men jag kan inte hålla på att wasta bra material på sådana du och jag umgås civilt.
Exakt. Så när vi inte har poddkläderna på oss.
Exakt, precis. Så att jag tänker att jag kör Jeffrey Dahmer någon gång.
Mm, så kul, jag längtar.
Gör du det?
Mm.
Bra, han är ju ett riktigt
as.
Mm. Ja, riktigt obehagligt. Så det har vi och har du att se fram emot när jag ska berätta.
Mm.
Kul, berätta för dig att du längtar efter det. En grej som jag skulle vilja prata med, för snart vill jag be dig att göra en sak.
Okay.
Inte riktigt än.
Mm.
Ta av dig. Nej. nej, det som jag skulle vilja berätta.
Ta av dig alla kläder och smör in i den här oljan, tack.
Ljudet blir bättre. Nej, men det jag skulle berätta var som var så här. Att idag, eller jag höll på att researcha Jeffrey Dahmer då. Och då kom jag tänka på Lady Dahmer, du vet, den feministiska debattören.
Mm. Mm.
Och var så här, gud vad sjukt det är att hon heter Lady Dahmer.
Mm.
För att det är ändå så här, ja... Först tänkte jag så här, ja men det är, du vet, han dödade män, typ. Men det är ändå ganska grovt.
Mm.
Och sen när man adderar hela det perspektivet att han dödade i princip bara svarta och asiatiska män.
Mm.
Så man bara, oj, vad är det som händer?
Men är det hennes koppling verkligen?
Jag var inne och, för jag är ju väldigt vetgirig som du vet.
Mm.
Så jag forskade lite. Mm. De mobbar mig på mitt jobb för att jag alltid säger forska.
Ja, men för det kan man ju inte säga när man går in på Wikipedia.
Nej, men jag har ju ingen eftergymnasial utbildning.
Nej.
Och det är därför det är att forska för mig. jo, och det som jag insåg då är att, jo, det är därifrån. Det är för att när hon typ så här, när hon skaffade internet för en massa år sedan, så var det första hon alltid vistade var Jeffrey Dahmer.
Aha.
Och sen var hon med på typ ett så här crime-forum, och då var man tvungen att regga sig, och då tog hon så här nicket
Lady sjukt. Dahmer.
Och sen har det bara hängt kvar.
Mm-hmm.
Men det jag lärde mig då, som var det sjuka som jag skrev innan till dig, jag har en konstig grej som jag måste berätta för dig. Det är att hon har brevväxlat med flera seriemördare.
Va?
Hon har bland annat brevväxlat med Ed Kemper, som vi pratade med i första avsnittet.
Ja.
David Berkowitz, Son of Sam.
Mm.
Och även Richard Ramirez, The Night Stalker.
Va?
Ja, var inte det helt sjukt?
Jo.
Och jag kan inte relatera till att vilja göra det minsta. Alltså att alltså, jag vill noll. Inte ha kontakt med seriemördare.
Vad är hennes syfte med det då?
Men jag tror hon bara tycker det är intressant antagligen. Är det väl en sån, du vet, att man vill förstå. Typ. Mm. Men jag är, för att vara intresserad av mord, så är jag, alltså jag är inte intresserad av dem som personer. För jag tycker, jag vill typ inte ge dem det.
Nej, jag fattar.
Men jag satt på hennes blogg typ. Jag vet inte om det var en gammal blogg eller så. Men det låg massa bilder på så här, brev hon har fått från.
Vad sjukt.
Ed Kemper och så. Så stört.
Gud vad sjukt. Det vill
jag,
forskning.
Det vill jag berätta, tack snälla. Det vill jag berätta för dig. Mm. Nu är det så här också. Att förra helgen så firade vi min 30-årsdag. Mm. Och då stod du och jag och min barndomsbästis Emma ute. Och då började du berätta om att du skrev en deckare när du var liten. Ja. Och så berättade du aldrig klart om det. Jag vill så gärna höra allt om din deckare.
Men alltså jag kommer ihåg, jag blev chockad i lördags när jag kom på att jag skrev en deckare. Okej, jag kanske inte ska liksom... alltså jag var liten, jag läste sjukt mycket Kittyböcker. Och så hade jag fått en... Jag och min syster hade fått en stationär dator som jag spelade as mycket backpacker på. Men då kanske jag var så liten var jag inte.
Så
jag var väl 11 typ.
Det var att man drog runt i världen och skulle lösa att man kanske skulle söka jobb. Frukt. Ja. Fan,
det var skitkul. Jag spelade jämt och min bästa karaktär hette Victoria Beckham. Så det här var väl typ om jag säger att jag var 10 eller 11.
Instick. Var Victoria Beckham din favorit Spice Girl?
Alltså först var det Jerry för att min syster kompis färde mitt hår rött.
Oj.
Precis där i början av Spice Girls eran. Men jag vet inte.
Det är en väldigt ovanlig Spice Girl att ha som favorit.
Jag tror inte att det var inte under tiden hon var Spice Girl. Eller liksom, det var lite efter typ när hon hade träffat David Beckham och de började vara så här.
Hon hade så cool, så spiky frisyr.
Exakt. Mm. Och de typ var så här lyxiga.
Förstår. Bra.
Jag satt vid den här stationära datorn och spelade asmycket backpacker och skrev. I ett Word-program.
Det är det gulligaste jag tänker mig. Att du sitter där. Att då, du sa, I couldn't help but wonder.
Ja, men det var inte så mycket så. Men började jag skriva en deckare. Och jag kommer ihåg, jag visste inte hur den skulle sluta. Jag skrev verkligen på känsla. Det här var det spännande. Men plotten var... Det var så här, huvudrollen var en snygg... liksom blond tjej
som heter Anna.
Typ i 20-årsåldern. Nej, men det minns jag inte.
Nej.
Och hon och hennes kompisar hade hyrt ett beach house. Och de skulle bila det. Men det som jag minns var att jag tyckte det var så svårt att få ihop mycket text. För jag ville liksom att det spännande skulle hända hela tiden. Jag var liksom dålig på att bygga upp karaktärerna och händelsen. Så att jag så här, gav mig direkt in och så tänkte så här, det här kan vara skitläskigt, de får motorstopp. Så att allting blev så här... läskiga saker men som jag liksom inte sen kunde slutföra i sin läskighet för att jag ville inte avsluta deckan för fort.
Nej.
Men sen tröttnade jag någon gång typ.
Jag vill så himla och
den gärna finns ju inte kvar liksom. Den ligger väl i den där gamla PC:n som ligger på
finns det något sätt, kan någon som kan någonting om datorer, om vi hittar den datorn,
kan vi få tillbaka det?
Kan vi lösa Annas deckare? Minns du vad den hette?
Alltså jag tror inte jag sitter upp till det här, men jag kommer ihåg, det var väldigt viktigt, allting var väldigt så här viktigt att det skulle vara liksom härligt, kände jag redan då, att det var så här, jag ville skriva hennes liv som jag ville att det skulle vara, vet, hon träffade en snygg kille på bensinmacken, de typ stannade och köpte så här jättemycket god mat och de hade så en öppen Range Rover en öppen Jeep typ. Undrar om Range Rover ens har en cabriolet-modell, det har de inte.
De kommer göra för
nu, nu borde de ha. Ja.
Mm,
ja, men så det var min deckare, men jag kommer ihåg, det var svårt liksom som 10-åring att bygga ihop det.
Mm.
Just som jag typ bara visste att jag tyckte att jag liksom blev rädd när jag skrev. Jag tror att det var redan då att jag liksom tyckte det var lite spännande med typ inte själv vad som skulle hända utan knapparna bara gick typ så. Men jag skämdes för det, att jag tyckte att jag var så töntig som det var säkert att min stora syster var så här. Fan, vad tömt jag sitter och skriver typ. Hon var ju då, om jag var 10 eller 11 så var hon 14 eller 15.
Ja, och då var ju hon så jävla cool, tänker jag.
Ja.
Var hon det?
Ja.
Jämförelsevis med dig. Var hon
då var hon det, ja. Absolut, garanterat. Så det var deckan.
Jag skrev också väldigt mycket. Ja. Jag skrev ju väldigt, väldigt mycket när jag var liten.
Vad skrev du för texter då?
Ja, men...
Lyrik.
Nej, det var senast när jag gick på gymnasiet och försökte skriva så prosa-lyrik. Det var inte bra, det ska jag säga det. Jag skulle säga att prosa-lyrik-perioden pikade med min, med ett ex som jag hade, som var, det var så här, han var en otrolig pojkvän, han var jättebra.
Gud, men,
det var stökigt runt omkring.
Ja.
Det var, livet hände.
Mm.
Och då ska jag mycket så bara...
Det gör ont när knoppar brister.
Ja, så tänkte du. Inte så bra. Utan det var fruktansvärt. Jag läste en prosa eller rikbok som heter Oskyld, som jag älskade, som var typ en 17-årig tjej som hade skrivit, som min dåvarande bästa kompis gav till mig när jag gjorde slut med min allra första pojkvän.
Wow.
Ja, så fint. Mm. Jag tror jag har kvar den, men jag är också rädd att jag kan ha typ så här strykit under saker som jag tycker är bara extra bra, så att ingen får någonsin se den.
Men det är plågsamt att läsa saker man själv liksom har författat. Alltså, jag tänker bara när man typ läser sin gamla dagbok och sånt, att då är det så här.
Jag vet. Men när jag var yngre, då skrev jag mycket, för jag läste otroligt mycket som alltså riktigt sån, du vet, jag var med i en bokklubb i den lokala bokhandeln i Partille där jag är ifrån. Partille bokhandel, en av de bästa bokhandlarna. Jag vet inte om det finns kvar längre. Nej. Men det var alltid så att man pratade om att alltid när författare kommer, då gör de ett stopp i Göteborg och ett i Partille.
Okay.
Att det var en sån lite proud pride of the bygd. Så att jag var med i en bokklubb där, jag kunde gå så här dit och hämta en ny bok direkt efter skolan. Och sen när jag...
Vadå, var det ett bibliotek?
Nej, men i en bokklubb.
Ja. Aldrig varit med än, uppenbarligen.
En dag ska jag ta med dig till en bok. Nej, jag vill inte det. Nej. För vuxenbokklubben måste man prata om böckerna.
Jag vet, det vill man inte. Jaha, det här var så, jag fattar, man så prenumererade på böcker.
Typ. Exakt, så att man gick och hämtade, och då brukade jag alltid...
Betalade man för det?
Ja, det
antar jag. Ja, men då vet jag. Sådana är jag också med. Ja, jag trodde det var att du var med i en diskussionscirkel.
Jaha, nej. Nej, men så då gick jag ofta dit direkt efter
skolan. En sak som jag tror är problematiskt.
Snälla berätta vad du tycker är problematiskt.
Jo, för jag var inte med i någon sån här fysisk bokklubb som du hade i din bokhandel. Men jag signade upp mig på så här prenumerationsbokklubbar, att man fick hemskickade böcker. Och jag kom och mamma tyckte det gick alldeles för fort. Man fick typ så två böcker i månaden, så jag läste aldrig böckerna. Så till slut, jag liksom signade upp mig på många, så avslutade det, för att det var bara så här, de bara hamnade på hög. Och jag typ gillade att kolla på tv mer.
Jag gillar tanken på att man så här öppnade dörren till ditt rum och så följde ut ett hög, så här,
men så fick man, inte, man fick ju inte välja vilken bok heller. Så man fick så två böcker hemskickade varje månad. Som men jag det, kanske inte ens ville läsa.
Men det hade jag med hästböcker. Hästbokklubben Pollux var jag med i. Jag var med där så länge, så att när jag slutade vara med där så fick jag en present. Så jag antar att jag var med lite för länge.
Tills du var 18.
Men det är nog också en
kombination. Tills du började skriva prosa.
Exakt. Ja, men för att jag tror att det är en kombination med för att jag började läsa otroligt tidigt.
Mm.
Så jag började läsa när jag var, inte för att skryta, typ kanske 4 år gammal. Så läste
Visst.
Jag. Gjorde det. Men det jag skulle säga i alla fall var att när jag var yngre så läste jag väldigt mycket, och jag gillade hemska historier.
Mm.
Hemska livsöden. Delvis så läste jag ju väldigt mycket om andra världskriget.
Ja. Men det var man fascinerad av redan som liten.
Ja, och jag tror att min pappa var alltid så här, att typ jag var så himla lik Anne Frank.
Ja.
Och jag har ju också judisk påbrå liksom. Så att, så här, att jag kommer ihåg att pappa bara, ni är så himla lika. Och jag bara, oh my god, it's my connection to the world history. Så delvis läste jag det fruktansvärt hemska böcker som heter Ulrika och kriget och Ulrika och freden, som handlar om en tysk flicka som, ja, det var så hemskt. Och det var bara så prostitution i ruiner i Berlin. Hur som helst, så läste jag också mycket sådana mobbarhistorier. Att du vet, någon var mobbad och så kanske typ de tog livet av sig. Mycket sånt. Så jag skrev mycket sådana. Alltså alla mina stories slutade med att någon hängde sig på en skoltoalett.
Gud vad hemskt.
Ja, jag vet.
Vad mörkt.
Och jag vet inte varför. Det var ju uppenbarligen var det kanske att jag hade hittat ett slut då som du inte hittade. Det vill säga att alla bara dog.
Alla dog,
alla dog på en skoltoalett liksom.
Mm.
Men för att jag hade den grejen som var så här. Nu måste vi avsluta det här. Nu avslutar det genast.
Mm.
Hon dog.
Okej, jag fattar.
Så det skrev jag mycket. Sen, prosa lyrik. Som tur är har jag aldrig gjort sån poetry slam som är det absolut värsta som finns.
Okej.
Ska vi...
Jag vet inte, vad känner du? Ja, men ska vi bara köra eller?
Ja, men vi kör.
Mm.
Vi kör.
Nu kör vi.
Hurra.
Okej, Karin, är du beredd för vad som komma skall?
Jag hoppas det.
Då börjar vi. Den 2 mars...
Dagen innan min födelsedag.
Dagen innan min födelsedag. 1955 föds Chizuo Matsumoto i Yatushiro i Japan.
Åh, japanskt. Mm. Jag ska gå japanskt idag.
Chisuo föds in i en stor fattig familj som tillverkar tatami-mattor, vilket är en traditionell matta, japansk matta. Eller egentligen så är det en oböjlig golvenhet som ger värmeisolering på vintern och viss svalka på sommaren.
Här har jag att du har forskat. Mm.
Vid födseln så får Chisuo infantil glaukom eller grönstarr.
Oj.
Vilket leder till, eller det är en ögonsjukdom då, som skadar synnerven. Väldigt roligt, när jag forskade på det så först hamnade jag på en sida där jag läste hur mycket som helst, och så bara, den här sidan känns jättekonstig. Och sen så var det liksom en sida från innan de senaste forskningsrönen.
Så var det typ så här, man får skylla sig själv.
Nej, men det var typ så här, det stod liksom fel grejer. Jo, därför är jag lite osäker. Men den skadar synnerven.
Ja.
Så Chisuo blev blind på sitt vänstra öga och fick nedsatt
synnerven ut i örat.
Ja. Han blev blind på sitt vänstra öga och fick nedsatt syn på sitt högra öra.
Okej, vi försöker en gång till.
Så här var det då. Han fick infantil glaukom, vilket är grönstarr, som är en ögonsjukdom som skadar synnerven.
Bra, så långt är jag med.
Så Chisuo blev blind på sitt vänstra öga och fick nedsatt syn på sitt högra öga.
Yay! Du klarar det, jag är så stolt över dig.
Tack. Så som barn så blev han satt i en skola för blinda. Men eftersom han inte var helt blind så utnyttjade han de blinda barnen och var sjukt taskig mot dem. Så han beskrivs som en mobbare där. Och han utnyttjade då det faktum att de var blinda och liksom behövde mer hjälp än han, och att han då bara var...
Vad är då typ?
Ja, men det finns inget, eller det finns säkert, jag har inte hittat några tydliga exempel, men han liksom, han var liksom, ja men vet, spelade ut dem och drev med dem.
Här, trappan börjar här.
Ja, men typ så kan jag tänka mig. Så han var en erkänd, han var liksom en känd mobbare på sin blindskola.
Ja.
Det är liksom det man vet om uppväxten egentligen. Han tog sin examen från skolan 1977, när han alltså då var 22 år gammal. Och började...
du gjorde ditt så... Jag kan räkna face.
Check me out.
Ja,
och började strax efter utbilda sig inom kinesisk medicin och akupunktur. Och det var också under den här perioden... Eller det var under den här perioden som han började intressera sig för religion, olika religiösa läror. Och samtidigt som han studerade olika religioner eller olika texter och sådär, så arbetade han jättehårt för att försörja sin familj. Men utöver då alla jobben så studerade han också då olika religiösa koncept som kinesisk astrologi och taoism, och senare även esoterisk yoga, vilket är läran om den dolda kunskapen och är yoga för den upplysta typ. Det verkar vara någon sån här verkligen extrem gren.
Det är inte det du får göra på söndagar.
Det är inte det jag gör på söndagar.
Nej.
Det här är mycket mer hardcore. Så det är typ yoga för den invigda och upplysta. Och även buddhism intresserades han för. Så det var liksom ett litet ihopkok där. Mm. 1981 dömdes han för att ha utövat medicin utan licens. Och även sålt olagliga droger. Det är bara en liten passus. Så att där gjorde han något olagligt.
Mm.
Den här inställningen som han hade till religion, att han var så intresserad av det, verkar inte som att den är supertypisk i Japan. Jag får uppfattningen av att Japan är lite som Sverige. Att det finns liksom... Att de är religiösa på högtider typ.
Mm.
Men annars så är man inte det. Jag tror det.
Yeah.
Jag är ju ingen forskare på det här.
Men du är forskare på grönstarr, man hinner inte med allting.
Nej, exakt. Precis.
Du vet om att det inte är örat, till exempel. Har du lärt dig?
Efter många turer så förstod jag att det var en ögonsjukdom och inte någonting. Att synnerven egentligen tog sin utgång i örat. Chisuos mål var då... Hans mål och hopp var att det japanska folket skulle uppnå den ultimata upplysningen, som man då kan liksom härleda till flera forntida religiösa texter i de lärarna han har tagit del av. Vad den ultimata upplysningen är exakt, det vet jag inte. Men det är det han vill. Och han försökte olika varianter, olika religioner för att nå dit. Och han själv joinade olika grupper. Till exempel så var han med i en buddhistisk grupp i början av 80-talet. Där den här gruppen hade som praxis att när man var med så offrade man saker i 1000 dagar. Och de som offrade pengar alla dagar, alla de här 1000 dagarna, vet osäkert
så
hur mycket.
Många dagar.
Alltså det är ju då
tre år.
De som offrade pengar alla de här 1000 dagarna var lovade den slutgiltiga upplysningen.
Ja, det är den typ den tionde grejen som finns i kristendomen typ.
Ja.
Det är att man ska skänka den tionde till Gud. Just fast det. Man ska skänka de 1000 första till Gud.
Exakt.
Ja.
Och trots att han var då så här ekonomiskt utmanad som han var, så gjorde han det här. Han offrade pengar i 1000 dagar. Men den slutgiltiga upplysningen kom ju då inte efter de här dagarna.
Gud, vilken chock. Men det här satt jag och väntade på att så här, nu kommer vi få höra en story från den totala upplysningen.
Exakt, så sen så kom, nej, sen så kom han till himlen och sen så var...
Har du hört talas om Nirvana?
Exakt, han var där. Han var där och nu kommer det härliga därifrån. Ja. Men han fortsatte liksom att så här, nitiskt leva på sitt religiösa sätt och liksom, ja, gjorde massa utspel, inspel, vad man säger, med det. Han levde sjukt asketiskt. Han bodde i en etta i Tokyo. En liten, liten etta i Tokyo med hans fru och deras två döttrar.
Oj.
Och det var även då han började liksom lära ut yoga. Så då började han få lite följare till sig.
Får jag fråga en sak? Ja. Kommer det här vara en historia om en sekt?
Maybe. Så då han lärde ut yoga och folk började liksom då komma till honom.
Mm-hmm.
Men han tog inte betalt för den här yogaträningen som han gjorde, utan eftersom det var motsträvigt med det han hade lärt sig. 1987 bytte Chisuo Matsumoto namn till Shoko Asahara. 1987 åkte Asahara, som han nu heter, till Indien. Och när han kom tillbaka från Indien förklarade han för sina lärlingar, då hans yogalärlingar, att han äntligen hade uppnått sitt mål, den ultimata upplysningen. Hans närmsta följare erbjöd honom pengar som han nu kunde ta emot eftersom han då hade liksom...
Han var redan upplyst.
Så han kunde ta emot pengar för att lära ut då.
Att han åkte så på semester och sen plötsligt kom han tillbaka och bara, ja, nu kan jag ta alla era cash.
Precis.
Kul.
Så han kunde nu ta emot pengarna, men han använde de här pengarna också för att arrangera intensiva yogaseminarier.
Det låter så jobbigt.
Ja, verkligen. Om det inte är sånt som jag gör, som man bara ligger ner till. Som varade i flera dagar och som lockade jättemånga människor som var nyfikna på det spirituella uppvaknandet. Och han, Asahara, ledde själv alla grupper. Under samma år, 1987, så ansökte Asahara om att registrera en grupp som heter Aum Shinrikyo.
Okay.
Jag vill ändå brasklappa här med för uttal.
Att du inte är
native,
att du inte flytande på japanska.
Exakt.
Det hade man kanske kunnat tro nu när man hört dig uttala några saker.
Alltså Matsumoto känner jag mig ganska trygg.
Den är tight, riktigt tight.
Han ansökte om att registrera en grupp under namnet Aum Shinrikyo. Men myndigheterna var redan från början liksom lite sådär... shaky inställda till det, eftersom gruppen var en religiös organisation.
Men det var så här lite grann sekttider också, va? Ja. Eller var det kanske lite tidigare? Sekt känns så himla 70-tal.
Ja, det gör det. Ja. Jonestown och det var ju lite tidigare.
Ja, exakt. Förlåt, det var ett riktigt dåligt instick.
Nej,
ett det var felaktigt bra. Sådant. Men säkert... det är bra att de hade koll.
Ja, bra.
Det var det jag ville säga.
Exakt. Men så småningom blir det lagligt med den här liksom religiösa liksom grupperingen. Så att den här gick igenom ansökan att liksom registrera den här gruppen som en organisation på något vis. Och strax efter den hade blivit reggad, eller vad man säger, så skapade Asahara någon slags klosterlik ordning i gruppen. Och det var jättemånga följare som anslöt och de liksom gav bort alla pengar. De levde asketiskt, inga sexuella relationer bland gruppmedlemmarna och sådär. Och det var också väldigt många välutbildade och liksom högt stående människor, man ska säga, som anslöt till den här gruppen.
Fråga, hans familj, är de liksom med, vet du det?
Jag tror det.
Ja, okay. Jag tror att de har antagligen tagit med sig dem. Liksom.
Nej, men för jag såg någon, de har varit med i intervjuer, så här, då är det han och en kvinna. Men jag misstänker att det är hans fru. Men hon säger ingenting. Och han visar så här hur han kan levitera genom yoga. Och liksom han håller på med massa sådana där för att påvisa
ja, men att han
vad han kan göra. Liksom. Även typ att hans hjärta kan, du vet, sjunka i hjärtslag men ändå funka. Och typ man kan sluta andas och sådär.
Man bara håller andan, det är så man slutar andas.
Exakt. Den här läran baseras på buddhistiska sutras, alltså skrifter, som heter Pali Canon. Aum Shinrikyo är också baserad på tibetanska skrifter, olika yogaskrifter och taoistiska skrifter. Alltså Hara skrev själv läran och lärosystemet då har flera olika nivåer som man måste gå igenom för att komma vidare till nästa för att till slut klara sin examination.
Klassiker.
Alltså Hara har skrivit många religiösa texter men den mest kända heter Beyond Life and Death, Mahayana Sutra and Initiation. Kan inte säga det ordet på engelska, kommer inte ens försöka igen.
Vill du bokstavera det så går vi vidare.
Initiation.
Snälla, ingen kan säga det.
Nej.
Nu kör vi.
Läraren framhäver vikten av asketiskt levande, men modern teknologi kan få användas som komplement till forntida meditation. Ja, men typ. Och för att bevisa att man har klarat av en nivå av den religiösa praxisen behöver man visa upp liksom olika saker. Bland annat då upphävandet av andningen, minskning av sin hjärtaktivitet och förändring av aktiviteten i hjärnan. Och då hade de olika... det han gjorde var att han kopplade upp typ som EEG-sensorer, EKG-sensorer, så att det fanns så här hjälmar och sånt där typ som de använde i sekten.
Men för visst är det så att vissa människor kan sänka sitt
hjärtslag? Ja, alltså det kan man ju, att man har så här väldigt låg vilopuls och sånt där.
Ja, men att man kan lära sig och så här.
Vet inte hur man gör det.
Och vi kommer ju inte lära oss det heller.
Nej, inte just nu i alla fall.
Jag tror att vi kommer lära oss japanska innan vi lär oss det.
Det där, ja.
Bra.
Men såklart så var ju det här inte bara en helt trevlig religiös syjuntegrupp.
Va?
Domedagssekten Aum Shinrikyo gjorde både det ena och det andra sjuka grejerna. Det sjukaste och mest kända som de har gjort kommer nu. Kolon. På morgonen den 20 mars år 1995 gav sig fem medlemmar från gruppen ut i rusningstrafiken.
Jag vet det här. Och vet att jag har hört om det här och så har jag varit så här, jag måste kolla upp det här för det låter så så spännande och så har jag inte gjort det.
20 mars 1995 ger sig fem medlemmar från gruppen ut i rusningstrafiken i Tokyos tunnelbana. Männen är i varierande ålder, eller vad i varierande ålder är. Men alla är välutbildade, typ läkare, ingenjörer och är liksom supersmarta. Bra människor som hade vikt sitt liv till sekten. Så bara. Medlemmarna hoppade på varsin tunnelbanelinje och de här tunnelbanelinjerna möttes alla vid en knutpunkt. Det var vid områdena Kasumigaseki och Nagatacho, vilket är områdena där den japanska regeringen hade sitt säte, eller har kanske. Medlemmarna hade alla paraplyer med sig ombord. Och det här var ju då inte helt vanliga paraplyer, utan i dem så hade de lagt små glasflaskor. Och de här glasflaskorna innehöll den dödliga gasen sarin. Och sarin är då en lättflyktig gas som upptäcktes precis innan andra världskrigets utbrott i Tyskland 1938. Och att den är lättflyktig betyder att den snabbt förångas, vilket betyder att man kunde använda den i en attack och sen kan då de som belägrar
komma dit
ganska snabbt för den liksom förångas fort. Sarin är också relativt billigt och lätt att tillverka, vilket har gjort att det har varit liksom en go-to-vapen.
För så här kemisk krigsföring.
Exakt, framförallt liksom i fattiga länder. Men på en given signal så frigjorde sektmedlemmarna sina sarinkapslar.
Så de kommer med varsin tunnelbana, de går av på samma ställe?
Nej, de på tågen.
På tågen, okej.
Släpper de sina sarinkapslar. Och tydligen så hade några av de här fem, två av dem, hade andra tankar. Och du vet bara, jag kan inte göra det. Men sen så bara blev övertygelsen för stark. Så att alla släppte sina kapslar och krossade dem i paraplyerna. Och själva går av tunnelbanan och ger sig upp och blir hämtade av varsin chaufför, som också är sektmedlem.
Så de dör inte?
Nej. Och i bilen så har de även med sig något motgift. Jag vet inte vad det är för gift. För det var någon som blev lite påverkad. I attacken så dog det mellan 11 och 13 personer. Det är olika rön i olika artiklar. Mm. Och mer än 5 000 personer skadades. Skador som...
5 000 pers?
Ja. Akut sarinförgiftning. Yttras genom smärtor i ögonen. Synbortfall, illamående och kräkningar. I huvudvärk, andnöd med mera. Och en sarinförgiftning är mycket dödlig om den liksom blir för intensiv. Så det dog mellan 11 och 13 personer och mer än 5 000 personer blev skadade. Men man tror att följderna hade kunnat bli ännu värre. För det påstås att alla kapslar inte gick sönder. Utan att man säger att det var 7 av 10 som gick sönder. Och att man tror att gasen inte var tillräckligt renad innan dåden. Och att den hade en stark lukt. Så att folk kände att det luktade och liksom gav sig iväg. Mm. Polisen hittade... Jag vet inte exakt hur man gör den här kopplingen, för de tar inte på sig dådet eller någonting. Men de hittar ordentligt med bevis för att anklaga sekten för det här dådet. Och vilket leder till att de kan göra en rannsakan i deras... jag skrev ett faciliteter. För jag kommer...
Med deras lokalet?
Ja.
Eller där de är?
Exakt. Mm. Där de hittar bevis och en häktningsorder utfärdas på Shoko Asahara. Och han hittas när han häktas i ett litet, litet isolerat rum och där han sitter och mediterar.
Oh, gud, vilken större kille.
Han ser riktigt punchable ut också. Mm. Han har så här äckligt skägg och typ långt hår. Shoko Asahara ställdes inför 27 mordanklagelser i så många som 13 separata åtal.
27?
Mm.
För att de har begått andra skit med.
Ja, för det har jag inte pratat om här. Men de har tidigare gjort... en annan saringasattack och lite andra skit. Men det var några av de här som släpptes. Så att han döms inte för allt. Åtalet hävdar att han gav orden om attacken i tunnelbanan med uppsåt att störta regeringen för att utse sig själv till kejsare av Japan.
Yeah.
En annan teori var att attacken utfördes för att föra bort polisens uppmärksamhet från sekten. Att de hade liksom börjat intressera sig för mycket för sekten. Men så då gör man en terrorattack typ för att, så
otroligt dålig planering.
Verkligen.
Alltså upplyst men inte så jävla smart.
Nej, där. Verkligen. I rätten så vittnar några av sektmedlemmarna mot honom och han döms skyldig. Nu har jag bytt siffror här. Så han döms skyldig till en del av åtalen.
Yeah.
Han dömdes till döden år 2004 genom hängning.
Oj.
Men hans
hängning.
Ja, verkligen.
2004. Mm. Det är verkligen som det är bara ett steg från guillotine.
Jag vet, nej, men det är så grovt.
Lugna sig.
Hans försvar hävdade att han var mentally unfit och att därför liksom bestred om dödsdomen. Så han blev satt under psykiatrisk undersökning. Under undersökningen så pratade han inte någonting. Men,
gud, vilken störig person. Jag blev tokig.
Men han kommunicerade, han pratade liksom med andra anstaltspersonal under tiden, men inte i själva undersökningarna. Så att,
det kan inte göra någonting med.
Nej, men han blev dömd. Liksom det, resultatet av undersökningen blev att han inte är mentally unfit.
Bra.
Men det har fortfarande inte hänt någonting med hans avrättning, för 2012 sköt man på hans dom liksom, eller man säger, för att man har arresterat flera av sektmedlemmarna och skulle påbörja något åtal mot dem.
Mm. För att inledde man inget åtal mot dem som utförde attacken då?
Det tror jag. Men jag har inte läst om dem. Ja, men det måste man ju ha gjort. Ja. För alla av dem överlevde.
Okej, okay, så han lever.
Mm.
För att man inte, för att man eventuellt kanske man vill att han ska vittna eller någonting då.
Någonting sånt är det ju. Men det är väldigt tydligt att han är mastermind bakom liksom hela gruppen och sådär.
Oh,
mm. Så det var lite verkligen komprimerat, för det finns, jag vill verkligen,
ja, det finns så himla,
det finns så sjukt mycket.
Ja, har du hittat någon bra dokumentär?
Jag såg en, det finns jättemycket klipp på japanska. Mm. På YouTube. Så att jag har kollat på alla dem.
Mm. Nej, men jag hittade, du är verkligen en... så dedikerad din uppgift. Jag gillar det.
Jag hittade en som jag såg som var liksom om själva morgonen bara. Mm. Och den är lite så här reenactment, lite töntig men ändå ganska spännande, för att där är det då man så här får följa dem med ångest och du vet så här. Så den var ganska bra.
Men jag undrar hur stor del av när man typ begår en, liksom utför en självmordsattack, hur stor del att man faktiskt gör det, tror du är för att man inte typ ska komma tillbaka och bara, hallå killar, jag klarar det inte.
Alltså verkligen, jag menar, jag verkligen. Tror att det är skitstor. Men det här var inte menat att det var en självmordsattack.
Nej, just det. Nej, men att de gjorde det alls, ja. Alltså jag menar att de...
Jag tänker att man typ lika gärna hade kunnat låtsas så här, fan jag släppte ut dem men de blev inte...
Blev ingenting. Nej. Men det, så eller så här, det är ju liksom hela den, ja, att man är ju hjärntvättad.
Alltså gud ja, är man med i en sån sekt från början så gör man väl det, tänker jag.
Men alltså han låter så jävla störig. Alltså du vet,
men jag vill verkligen säga att så här, det här tycker jag verkligen är någonting som man kan verkligen ta sig tid att typ kolla lite på. Mm. För att det jag berättar nu var verkligen inte allt. Och det finns supermycket, de har till exempel då, han, för han var inblandad i någon, något så här... åtal. Eller han var anklagad för någonting. Och då har de alltså gjort en saringasattack mot någons hem typ.
Men gud.
Så han har liksom varit, använt saringas förut och gjort massa sjuka grejer, men man har uppenbarligen inte kunnat bevisa det. Oh. Så det finns jättemycket som är jättespännande kring det här.
Oj. Vet du hur många följare hade den som var som störst liksom?
Jag kommer inte ihåg.
Men det var ändå många.
Ja, det var många.
Ja.
Mm. Och då just att det är så här, för då kanske lite små, liksom smålt tänkt av mig, så tänker man att folk som ansluter till en släkt,
ja även det,
till en sekt är kanske folk som har, du vet, svårt eller man letar efter någonting större.
Mm.
Men det här var verkligen, du vet, så här, bara läkare, det är det yrket nu jag kommer på där man är smart.
För jag, men för jag hade även, man kan vara smart även om man inte har sådana jobb.
Absolut.
Men det för jag tänker är så här, alltså, jag kan förstå om man går med i en sekt om man är, du vet, att man bara är så här, man är säljare och svin framgångsrik och eller typ är på så här Wall Street, för man börjar leta efter något djupare.
Mm.
Men jag menar, är du läkare så är det så här, du räddar liv.
Ja. Jag kan berätta lite mer spännande bara siffror. Mm. Att de hittade råvaror. Som, alltså så här står det. Sekten förfogade över så mycket råvaror att de kunde ha framställt sarin nog att döda 4 miljoner människor.
What?
Det var totalt 189 medlemmar som ställdes inför rätta. Inför för brotten.
Mm. Men gud. Mm. Alltså som ställdes inför rätta för de här brotten.
Ja.
Åh helvete.
Så jävla sjukt. Den här organisationen finns fortfarande kvar men går under namnet... eller organisationssekten. Aleph heter den. Och nu har de med tillbakadragen profil. Och de har idag, eller 2011 rapporterades att de hade 1300 följare.
What?
Mm.
Man bara, ni blir inte avskräckt av den skiten. Nej. Som hände i tunnelbanan? Nej.
Så.
Oh, det är så sjukt. Vad tror du det skulle krävas för att du skulle gå med i en sekt?
Jävligt mycket pengar.
Det är bara att jag startar den.
Ja, exakt.
Jag tror att du är mycket mer likely att starta en sekt.
Tror du?
Eller?
Ja, kanske. Av oss två.
Eller jag tror att du, ja, exakt.
Jo, men det tror jag också.
Jag tror att du hade varit bättre på det, typ.
Nu står det här är så jävla sjukt. I alla artiklar jag läser står det att den bildades 1987. Nu hittar jag någon annanstans att det står 1984 grundades den. Så jag menar, all min fakta får ni ju ta med en nypa salt som vanligt.
Mm. Jo, men och det behöver inte betyda att det står fel i en artikel, utan bara allmänhet. Ta all vår fakta med typ
absolut.
Två näva salt.
Ja, absolut.
Nej, men jag funderar på det där. Alltså, delvis funderar jag på vad som skulle typ krävas för att jag skulle gå med i en sekt. Och det, jag gillar ju en god masspsykos. Alltså typ kanske så här, när det är att man hejar på någonting.
Mm, jag fattar vad du menar.
Men det är ganska långt bort ifrån och så här, nu ska jag dö. Typ.
Ja, för det är det.
För du lyssnade väl också på Heaven's Gate, den podden som kom?
Nej.
Nej.
Okay,
man är väldigt, jag är ändå väldigt fascinerad av sekter. Det måste jag, får jag lov att säga.
Men den Jonestown...
Ja, alltså... Det är en mörk historia som gjorde en Jonestown-serie också, va?
Jag tänker på den...
Case File.
Ja.
Nu äter du mycket.
Mm.
Alltså, jag har ingenting mot det, för jag hör inte.
Nej.
Men ja, Jonestown är ju, men där blev ju folk, där kändes som att folk mer var tvingade.
Mm.
Alltså du vet, där krävde de ju att folk skulle så drink the Kool-Aid, som ju inte var Kool-Aid som alla vet.
Ja, nej, men jag tänker hur man ens går med från början. Ja. Men där är det ju för att man tänker att man får det bättre.
Exakt, man är en sökande person och typ behöver hitta, och det, jag menar, så är ju religion i allmänhet. Mm. Att man är så här, is this it?
Ja,
alltså
verkligen.
Den grejen, är det här allting som är? Och så börjar man leta sig vidare. Det har jag all förståelse för. Det är ju inte för inte som vi brukar säga att religion är opium för folket.
Nej, jag menar det.
Men,
ja, men det är väldigt spännande.
Ja, det är sekter, det är superintressant. Du, jag är så himla, himla glad att du tog det här.
Ja, men läs mer, som sagt, för att få all rätt fakta och sådär.
Jag visste inte ens att det var en sekt som låg bakom. Jag trodde att det var liksom en så, vet, mer politisk aktion.
Mm.
Eller det var det ju i och för sig, om han ville bli kejsare.
Ja.
Men gud, nu kommer jag ihåg att han var blind.
Ja. Alltså han, inte helt blind.
Men jag tänker typ att det är att han använder det som en sån så selling point.
Så hur blind är du egentligen,
ja,
tänker jag.
Bara, det, ja, ja, absolut. Ditt inre öga köta.
Ja. Gud, ja.
Ja, han verkar.
Men som sagt, det finns väldigt mycket mer att ta del av där.
Gud, vad härligt. Jättetack.
Varsågod. Nu är jag spänd på dig.
Ja, där har vi också fakta att ta med två nävar salt. Men först kanske vi ska kolla till våran bœuf bourguignon,
ja, det ska vi,
som vi har på spisen. Okej, vi kör.
Ja.
Men mitt fall är typ ganska känt, men jag tror inte att det är ett sånt fall som du skulle typ snubbla över riktigt.
Okej.
Det handlar väl på ett sätt om, alltså utöver att det handlar om typ gruppdynamik en del,
ja,
så skulle jag säga att det är väldigt långt ifrån ditt.
Okej.
Nu åker vi.
Ja,
är du med?
Jag är så med.
Jag känner typ lite press att berätta det här väldigt bra, för att det är väldigt spännande.
Det var härligt.
Det är vår 1996,
ooh,
i New York.
Mm.
Och Johnny Melendez, han tillbringar sin tid med att så här, sätta upp saknade affischer för sin bror.
Mm.
Han sätter upp affischer med hans namn och hans bild.
Är han snygg?
Vem är dem?
Han som är saknad.
Han ser, alltså... Wait a minute.
Okay,
gud, sluta börja prata direkt om en mans utseende. Han på bilden har han på sig änglavingar.
Okay.
Vilket han väldigt ofta hade. Han kallas för Angel Melendez. På grund av sina, att han har på sig vingar väldigt mycket. Men han heter Andre Melendez. Men jag kommer kalla honom för Angel, för att det är liksom det han kallades.
Mm.
Johnny har inte sett honom på flera veckor och han svarar inte på sin personsökare. Och ingen säger liksom, han är runt och så här frågar alla, alla typ, han frågar jättemycket folk om de har sett hans bror.
Mm.
Ingen säger så han sett honom. Ingen erkänner ens egentligen att de känner honom.
Mm.
Och den miljön där han frågar runt, där Angel var, är klubbscenen.
Mm.
Alltså verkligen så här New Yorks coolaste klubbscen. Där har Angel liksom funnits till och så här verkat. Och ingen där, ja, men de erkänner typ knappt att de känner honom. Och de säger att de inte vet någonting om vart han är. De går till polisen, alltså Angels familj. Och polisen bryr sig inte det minsta. Han är ju då en homosexuell man med colombianskt ursprung. Och han säljer dessutom droger.
Okay.
Polisen, they could not care less, verkligen. Och det går en månad eller två och sen så börjar en tidning som heter Village Voice skriva om det här. Först så skrivs det en artikel som heter, jag tror den heter så här, Murder in Clubland, frågetecken.
Mm.
Som, där det är en ganska luddigt beskriven, inte namngivet eller någonting, text. Som handlar om rykten som har hörts på så här, New Yorks klubbscen. Sen skrev en annan artikel, en annan journalist, en artikel i samma publikation där han skriver delvis om Angel, att han är borta, och han namnger också folk som sägs vara liksom relaterade till hans försvinnande. Det som ryktas är att Angel är död och det är alla liksom klubbkids ledare Michael Alleg som har dödat honom.
Aha.
Det är så här, det är det de skriver, det är det som är ryktena. Men vi spolar tillbaka bandet.
Mm.
Ja, men det är liksom, den hela den här storyn utspelar sig så här på New Yorks klubbscen sent 80-tal och fram till då mitten av 90-talet, 96. Och det är så här, på 80-talet var det som jävla, du vet, så Wolf of Wall Street stämning. Det fanns så jävla mycket pengar och då började öppna så här stora klubbar. Delvis hade ju så här Studio 54 innan och så, men när det liksom stänger ner eller tappar hype, jag vet inte riktigt vad som hände först, så vill man starta så här nya fräcka ställen. Och 1982 så startar Pete, en snubbe som heter Peter Gatien, något sånt, Limelight, och det är en astoklubb i en sån här gammal kyrka.
Mm.
Och den blir först så super super hypad, att alla bara, det är så himla coolt att det är en kyrka och det är jättemycket folk här. Men sen, 7 år senare, 89, så har man liksom tappat all sin hype och det är mycket folk där, men det är liksom inte coolt folk.
Nej.
Utan det är så här. Men de hade någon så här, jag läste någon text där de kallade det, du vet, så här, over the bridge or under the tunnel. Att det var så här, inte folk från Manhattan.
Jag fattar.
Och
som det typ blir på alla coola klubbar så
exakt,
småningom.
Exakt, förr eller senare så dör det typ. Mm. Men Peter har då tur, för att han är liksom ärver från en annan klubb, en super super hypad klubbarrangör, som då heter Michael Alig. Och med honom kommer ett sånt jävla jävla gäng ascoola club kids.
Mm.
Som är så här, de är inte kändisar, men du vet, de blir kändisar för att de är jävligt urballade och de är på alla de här klubbarna typ. Och Michael Alig då, den här personen, han har kommit till New York för att plugga, men i snart så börjar han så här, han släpper typ det och börjar foka på och ära klubbar istället. Som 17-åring så börjar han som diskplockare på ett ställe, men snart så han börjar typ tjata på att så här, att han ska få ha en klubb. Och efter ett tag så säger de att så här, ah, men du får chansen. Och han är asbra. Mm. På att fixa fest. Alltså han är skitbra på, han, du vet, han drar runt på stan och typ får med sig folk som bara ser coola ut och går han typ fram till dem och bara, du ska med på den här festen typ. Och grejen är att när Andy Warhol dör 87, så är det typ att man pratar om att så här, det finns utrymme, ja, men att typ New Yorks klubb sen dör lite grann med honom. Och då kommer typ Michael Alig som typ så här, är det nya hoppet liksom. När då snubben som äger det här stället som han började klöva på köper ett nytt ställe, så följer han med över dit. Och det stället heter The Tunnel. Har du någon relation till The Tunnel?
Nej.
Jag tror att det är, kommer ni ihåg i Sex and the City, när Carrie Bradshaw pratar om att hon har varit gravid innan och gjort abort. Då är det en waiter at The Tunnel som har gjort henne gravid.
Gud vad sjukt.
Det var min första tanke när jag bara, The Tunnel, I know what this is. Jag tror att det är han som typ jobbar på någon sån här deppig, någon deppig restaurang.
Han är på diner typ.
Exakt, hon är typ där och letar upp honom. Men han har varit han har varit bartender på The Tunnel. Det är där de har träffats.
Just det, jag minns.
Det var bara en litet sidospår som jag tyckte var härligt. Ja, men i alla fall, han har liksom så här samlat ett gäng, du vet, med så här, men det är typ drag queens och det är liksom typ fashion folk, folk som klär sig jävligt jävligt urballat, och han har typ så här, ja, men knarklangare finns typ med i gruppen liksom, och de börjar kallas då för The Club Kids. Så de är så här the original Club Kids liksom, det är de som typ får den det epitetet. Och problemet är då att som sagt klubbar åldras. Så när 80-tal blir till 90-tal så passar de typ inte riktigt för The Tunnel längre. För The Tunnel har också bytt klientell igen då. Och då byter de då till Peter Gatiens Limelight. Och typ för att försöka få ordning på det. Och Michael Alig tjänar typ skitbra med pengar. Han kunde tjäna mellan så här $4,000 to $8,000 för en kväll liksom. Så att han är extremt framgångsrik. Och sen så köper Peter typ Tunnel och så flyttar de lite grann fram och tillbaka. Men det är så här, det är där de rör sig. Och Michael då kommer ha en klubb som heter Disco 2000 på Limelight. Det är liksom hans här huvudklubb. Men de rör sig lite på olika ställen. Han har också typ flashmobfester, att de bara tar över ett McDonald's och bara har fest där och bara helt tokiga typ. De gör det på en tunnelbanestation. Dunkin Donuts tror jag de kör också någon gång.
Där hade man ju velat vara, att man bara, jag tar en låda donut holes, tack.
Och så är det typ att han bara står och kastar ut donuts liksom. Han är ju så här, någon gång har han bara, typ bara på sig så folie på kuken, att det är det enda han har. Bra look. Ja, vi har olika inställningar. Jag går ju igång som fan på folie.
Robotkuk.
Men det är ju sen gammalt, exakt. Jag vill bara ha en sån cyborg dick. Ja, så om du har en sån, ring mig. Nej, men så de kör typ på att polisen kommer. Och då bara skiter de i det liksom. Och på hans så här vanliga klubbar, eller vad man ska säga, då är det så här, ja, men det är någon naken skönhetstävling. Folk typ ligger i så här kistor med genomskinliga lock och låtsas vara döda.
Jag hade inte trivts på de här klubbarna. Alltså, jag hade verkligen backat ut ur rummet långsamt.
Ja, jag vet. Det här är verkligen inte din scen. De har också en maskott. De hade gäng maskots, men de har bland annat en som heter Clara the Chicken. Så om man är typ ett så här ungt clubkid som vill med, så kanske man måste ha på sig och vara Clara the Chicken typ.
Nej.
Och kanske att man fick betalt i knark liksom. Och man åker också rullskridskor om man är Clara the Chicken. Mycket bra. Men och under de 6 åren som han kommer köra den här klubben, från 90 till 96, så blir det liksom bara mer och mer urballat typ. Under en period så har de ett rum som de kallar emergency room. Där dit man kan gå in, och sen är det han och hans kompis, roommate och knarklangare Robert Freeze Riggs som ger vad de tycker att man behöver. Det vill säga sprit, knark, alltså vad som helst. Och han är så här, Michael är mittpunkten i hela den här scenen som bara är helt galen liksom. Han är den som alla vill vara med. Och han är sjukt charmig och folk tycker jättemycket om honom, trots att han har en grej där han gillar att kissa på folk och även kissa i folks drinkar. Så det är den lilla detaljen, men folk tycker han är kanon. Folk knarkar förstås supermycket. De tar ketamin, cola, rohypnol och ecstasy väldigt mycket. De är riktiga sådana K-kids, alltså ketamin. Vilket ju är en sån här horse tranquilizer liksom. Och 95 så börjar då Michael också injicera heroin. Han har säkert tagit heroin innan, men då har jag, det här är som sagt återigen, det här är som du sa, att det råder ganska mycket delade meningar. Så om det är något faktafel, så är det för att det står i ett gäng artiklar. För det var också så här att man läste en sak och sen så läste man något annat. Så det kan förekomma lite så strul med årtal och så. Men han börjar injicera heroin. Och langare är liksom en självklar del av scenen. Alltså de påstås i vissa fall, DEA påstår ibland att det är klubbaägarna som tar in dem för att de ska kunna jobba där. Att det är så här en del av businessen att de är där. Och en av dem är då Andre Angel Melendez. Han hade kommit till USA från Colombia som 8-åring. Och hade blivit en del av den här kretsen. Även om han liksom är där och langar, så är han ändå så här, han är en del av scenen. Och han har då alltid på sig sina vingar. Och jag har läst typ texter som påstår att ingen gillar honom egentligen. Typ för att de var så här, han vill spara pengar. Att man, en bra langare var en som typ got high on its own supply, som hängde med de andra och typ gjorde det för att de brann för knarket. Alltså så jävla störd inställning. Men det är typ, jag har läst om att alltså det påstår att folk inte var så tokiga honom typ. Men han får liksom vara med på grund av sitt knark, och det är också hans knark som gör att han får sova i Michael Alex lägenhet då när han behöver. Så den 17 mars 96 kommer då Angel hem till sin lägenhet, eller till lägenheten där Michael Freeze och även Daniel Auster, som är författaren Paul Austers son.
Nej, vad coolt.
Är. Det är Michael och Freeze som bor där, men Daniel Auster ska ha varit där. Återigen, olika records, men han ska ha varit där. Och de har då tagit ketamin, heroin och hypnol och meth. Gud, morsan är här.
Verkligen.
Så de har tagit en sån jävla cocktail. Och Michael är ju tokig at this point. Alltså han är sån jävla druggy liksom. Och de börjar då bråka om pengar, och de börjar bråka om knark. Det finns vissa som säger att Michael ska ha stulit pengar, för att som sagt Angel sparade pengar. Att han ska ha stulit av honom, att han ska ha stulit knark av honom. Det är lite oklart. Men tydligen ska då Angel ha hotat med att typ ringa DEA, alltså de Drug Enforcement Agency heter de, Drug Enforcement Administration, knarkpolisen, som jag också har skrivit kort efter i mina anteckningar, att tipsa dem om det som händer på de här klubbarna. Och grejen är att de har redan koll på ägaren av Limelight, Peter Gattier, så att det får liksom inte hända typ. Och han, Peter, hade typ sagt till Michael Alec bara, du vet, så här, inga överdoser, inga självmord, så är vi lugna typ. Alltså verkligen så. Så att det blir ju då en väldigt toxic situation där Michael och Angel börjar slåss.
Mm.
Och Angel är liksom starkare än vad Michael är. Så han får övertag. Och då skriker Michael på Freeze, som är i rummet bredvid, att hjälpa honom. För Angel biter honom och är liksom över honom. Freeze kommer in, ser att Angel slår Michael. Och då hämtar han en hammare och slår Angel 3 gånger i huvudet.
Nej.
Med en hammare. Han svimmar förstås av. Och då lägger Michael en tröja eller en kudde, lite olika records där med, över hans mun och kväver honom. Sen häller eller injicerar han något slags rengöringsmedel. Alltså antingen häller han det i hans mun eller så injicerar han honom. Det verkar också vara otydligt. Och sen tejpar han igen hans mun. Alltså han drar gaffatejp liksom runt hans huvud. Och efter det...
Varför? Eller bara liksom som...
Alltså de är ju galna på droger. Alltså till att börja med, de har knarkat som fan i så många år, du vet. Och nu är han bara en tokig person liksom. Och de, så tar de hans pengar och de tar hans droger. Och sen så går de ut och typ festar i så här en vecka. För Michael och Freeze vet liksom inte vad de ska göra, för de kan ju inte ringa polisen, för det är så himla mycket knark i lägenheten. Och Peter har då sagt att så här, polisen är redan på mig, så watch it typ. Så de börjar ringa folk, alltså sina kompisar, och bara hej, vi har dödat Angel, vad ska vi göra? Och de bara, du vet, vissa säger väl så här, gå till polisen, men de flesta säger så här, ni måste göra er av med kroppen.
Men gud.
Och ingen vill liksom hjälpa dem. För en gång skulle säga ingen som vill hjälpa Michael. Så att som sagt, de lägger kroppen i badkaret i deras lägenhet och sen går de ut. Och sen ligger kroppen kvar där i 5 till 7 dagar. Jävlar. De vet inte själva liksom. Och delvis är det problematiskt för att de typ så här inte kan duscha.
Nej.
För där ligger en person liksom. Men också typ att det börjar lukta förstås. Och till slut så blir det för jobbigt. För inte nu, alltså Michael går ju runt och berättar det för alla.
Det är så sjukt.
Jag vet, det är något så jävligt konstigt. Och att alla är så himla, du vet, idoldyrkan av honom. Att ingen gör något. Och det är som att de har noll respekt för den här stackars personen som har blivit mördad. Utan de bryr sig bara om, ja, men du vet, och vissa tror jag att han ljuger också. Att han liksom bara koketterar. För att han var ju en överdriven person liksom. Men till slut då så köper de knivar och typ en så här köttyxa. Jag vet. Och sen går de igenom typ 10 påsar heroin.
Det säger mig ingenting, det är måttet. Men, jag gissar att det är jättemycket.
Ja, alltså jag har ju heller aldrig köpt heroin. Och framförallt inte i New York 96. Men jag antar också att det är väldigt mycket. När han då har gått igenom de påsarna så skär han av Angels båda ben. Och sen så lägger de det i väskor och så kastar de det i The Hudson River.
Nej.
Jo. Resten av kroppen lägger de i en kartong som någon har köpt så här, till en tv. Och också att jag bara, direkt, jag bara, men gud, hur fick den plats där? Sen jag bara, just det.
Såg tv ut exakt, för.
Det var tjocka tv. Så, men de lägger då hans överkropp och så i den lådan. Och så bär de ner den till gatan. Och då råkar typ en taxi stå där. Så att de åker iväg. Taxichauffören hjälper dem att bära in lådan liksom. Och sen så slänger de också den i floden. Och till, som sagt, till en början så är det typ som att folk inte riktigt märker att Angel är borta. Vilket är så himla
sorgligt.
Ingen är speciellt nära honom. Och det är liksom inte som att polisen bryr sig särskilt mycket, så det är inga problem så. Men när då de här klubbkissarna ändå börjar fråga, så är det ingen som riktigt köper Michael och Free story, som är att här, han har dragit från stan.
Nej.
De bara, han har säkert åkt tillbaka till Colombia. Det är typ det som är deras här point of view. Och sen så börjar det då spridas rykten. Och det är ju Michael som är källan till de ryktena. För att han berättar för alla vad han har gjort. Och någon har sagt att typ så här, 20 personer visste redan innan de gjorde sig av med kroppen vad som hade hänt. En gång så kommer Michael på riktigt till sin klubb med guilty skrivet i pannan.
Men gud.
Alltså han försöker inte dölja det.
Nej.
Det minsta.
Vad sjukt.
Och jag tänker att det delvis säger någonting om så här, hur fuckad han var.
Mm.
Att han var galen. Men också om hans position.
Mm.
För som sagt, ingen går till polisen.
Nej.
Men någon månad efter mordet så får Michael sparken av Peter då, den här klubbägaren. Och förlorar också sin lägenhet. Och då bestämmer han sig för att lämna stan med sin kompis Gitsi. Först åker han till sin mamma och sen åker han till något ex. Och så får han metadon för sitt heroinmissbruk. Och sen i Chicago hälsar han på sin kompis Screaming Rachel.
Mm.
Och hon har skrivit en pretty amazing låt om det här.
Mm-hmm.
Som jag på något sätt skulle vilja att vi spelade upp.
The tabloid sold out Michael. An angel disappeared without a sight. Everybody's talking.
Okej, det där var amazing.
Visst var det bra? Det är Screaming Rachel. Det är Burgess Boys Club featuring Screaming Rachel Murdering Club Land.
Jävlar.
Jag kan verkligen, verkligen komma med det. Den är otrolig. Riktigt, riktigt bra.
Den låter väldigt bra.
Och att det är så här att den loopar baklänges så här. Michael, where is Angel? Och att den är så, gillar den för att den är så hands on.
Verkligen.
På så gott sätt. Okej, okay, men de åker och hälsar på hon, den här Screaming Rachel. Och där bryter de sig också in i typ en veterinärklinik och stjäl ketamin typ.
Mm.
Men han är borta några månader och kommer hem igen i juni.
Mm.
Och då har då den här Village Voice-artikeln publicerats.
Ah.
Och de har Angels ansikte på liksom tidningens framsida. Så nu är det liksom inte bara klubbscenen som vet om vad som har hänt eller vad som sägs att det har hänt. Utan det är, alltså den storyn har fått mycket bredare genomslag. Det blir superstort. Det blir en sån jävla snackis. Jag tänker att du vet, mitt i sommaren, det är säkert så här nyhetstorka också. Att man drar upp det ännu större då. Plus att det är asnaskigt.
Ja, verkligen.
Och de, alltså de både Freeze och Michael spelar liksom med väldigt mycket i den här mediecirkusen på ett riktigt vidrigt sätt. De gör jättemycket intervjuer.
Mm.
De typ skämtar jättemycket. De säger olika saker i alla olika intervjuer. Och typ vissa gånger säger de att de har gjort det. Någon gång är det att Freeze bara säger whatever Michael said is true. Typ.
Mm.
Så att de... Ja, det är liksom det är en väldigt märklig situation.
Gud, vad sjukt.
Men ingen av dem har ju ännu förhörts av polisen. Och det är för att, sägs det, för att Michael, för narkotikapolisen hoppas att Michael ska vittna mot sin chef.
Aha.
Så de låter typ honom vara.
Men gud.
För att de hoppas att han ska vittna mot Peter. Som sagt, det här är ju också väldigt så hörsägen.
Mm.
Men det är det som sägs liksom. Men så i september 96 så hittar en hemlös kvinna som fiskar en kropp. Och den har legat i vattnet i runt 6 månader. Och efter att man tittat på den döda mannens tänder så inser man att det är inte Angel Melendez.
Mm-hmm.
Men rapporteringen om det fallet får typ en så här en polis på Staten Island och bara så här, vänta lite nu, vi har en kropp här som vi inte har identifierat. Och de kollar upp det och efter några månader med hjälp av sån tandidentitet liksom, heter det då? Så inser de då att det är Angel Melendez. Och snart då så grips Michael Alec på ett motellrum i New Jersey. Och sen tar de också in Freeze.
Mm.
I oktober 97 så erkänner de båda sig skyldiga till dråp.
Mm.
För att de säger då att han attackerade till självförsvar. Och döms till 10-20 års fängelse. 98, alltså året efter, så kommer dokumentären som har gjort det här fallet väldigt känt.
Mm.
Party Monster, The Shockumentary. Som finns på YouTube om man vill kolla på den. Och den blir väldigt stor, den går på så här filmfestivaler och sånt. Liksom. Och den är ju gjord väldigt nära inpå.
Mm, verkligen.
Så att de intervjuar Michael, de intervjuar hans mamma, de intervjuar hon, den här kvinnan som är med honom på den här roadtrippen. Så att det är så här, det är väldigt färskt. Liksom. Och 2003 så spelas Michael Alec av Macaulay Culkin i en spelfilm med samma namn.
Gud vad roligt.
Det är på något sätt så givet att det är Macaulay Culkin. Också den perioden. Och Robert Freeze Riggs då, han släpps 2010 och en av överenskommelserna vid frigivningen var att han inte fick ha någon som helst kontakt med Michael Alec.
Nej.
Man vet väldigt lite om vad som har hänt med honom, men det som jag vet är att han började plugga på NYU och att han senare har forskat på så mass incarceration.
Mm.
Så det verkar ha gått väldigt, väldigt bra för honom. Michael nekas villkorlig frigivning både 2006 och 2008 på grund av att han är, alltså att de hittar heroin i hans blod.
Mm.
Hur fan går det till ens på fängelse? Det är så sjukt. Men det måste ju vara en superstor marknad, tänker jag.
Säkert, alltså säkert.
Men och han, sen 2009 säger han då att han har varit ren. 2014 släpps han. Och direkt utanför fängelset så gör han sin första intervju med New York Times.
Mm.
Och det är också två dokumentärfilmsteam som är med.
Mm.
Alltså, som möter honom direkt liksom. Och det känns så jävla mycket som att han bara exploaterar det här. Och att ingen typ tänker på Angel Melendez liv.
Nej, gud vad hemskt.
Jag tycker att det är så jävla, jävla sorgligt. Mm. För nu ska jag berätta för dig vad han har gjort sedan han kom ut.
Mm.
Han, först sa han att han ville göra en reality-serie. Det har han inte gjort, vad jag vet. Men han har ställt ut tavlor. Han har försökt sälja sina memoarer. Han gör en daglig YouTube-talkshow med Ernie Glam, som också var en club kid.
Mm.
De har alltså gjort 450 avsnitt.
Jävlar.
Det går fortfarande. Det är typ ingen som kollar. Nej. Det var typ 1000 pers på ett avsnitt som jag kollade på. Liksom. Där de bara sitter och tjötar. Det heter Pew.
Men gud.
Och de har också spelat den typ live på olika klubbar i New York. Mm. Vilket så här, ledde till en diskussion om så här. För att det är också den grejen. Ah, han har avtjänat sitt straff.
Mm.
Så vi måste börja förlåta folk. Men samtidigt typ, är det verkligen okej att vi går tillbaka till att tycka att han bara är en fräck person.
Mm.
När han faktiskt begick det här mordet. Mm. Liksom. Han har också släppt en låt med sitt ex från Club Kid-tiden. Mm. DJ Kyoki.
Mm.
Som är pretty cool. Den heter What's In.
Wow.
Han säljer konst och lite annat på en webbshop. Och så har han skådespelats lite. Och jag läser någonstans att han också tänker börja göra kläder.
Mm-hmm.
Det finns en Noisy-artikel som jag läste som är från kanske typ 2016 som är en väldigt lång intervju med honom som var väldigt bra. I februari 2017 så grips han med meth på sig.
Mm-hmm.
Och det kom också en ny dokumentär som heter Glory Days 2016. Den finns på Netflix men inte i Sverige. Riktigt störigt.
Nej.
Och jag vill verkligen sjukt gärna se den. Det har också pratats om att man ska göra en Party Monsters Shockumentary sequel.
Mm.
Ja, men och den här Noisy-artikeln heter The Comeback Kid, Michael Alex Return to New York Nightlife. Och jag tycker att man kan gå in och läsa den.
Mm.
Man kan också gå in och kolla på en as-konstig sajt som jag hittade, som heter michaelalexclubkids.com. För att den känns som att den är från typ 90-talet.
Gud, vad roligt.
Den är, och typ att han har så här skrivit dagbok om hur det var i fängelset. Alltså jag vet inte vem som har det. Men det är jättekonstigt. Och allting ligger på en sån supergiffig, flimrande bakgrund. Mm. Så att man måste liksom Ctrl-A-markera all text för att kunna läsa det. Jag höll på att få ett epileptiskt anfall när jag researchade det här.
Det var inget bra.
Ja, och som sagt, Party Monster The Documentary finns på YouTube om man vill se det.
Det ska jag verkligen.
Så det här var alltså mordet på Angel Melendez, Andre Angel Melendez och Club Kids mordet.
Det var jätte... Jag har aldrig hört talas om det.
Har du inte det?
Nej.
Bra.
Tack snälla, det var en fantastisk berättelse. Och så jävla fruktansvärd.
Ja, jag tycker det är så hemskt att han
också
liksom...
läskigt också var, alltså, liksom, att folk är så jävla påtända.
Ja, jo, men och sen också att man är... Att man är så inne i typ en hype-kultur att man inte bryr sig om att så här, han som är där nere på botten, det spelar ingen roll.
Nej.
Usch. Så jävla, jävla hemskt.
Tack snälla Karin, det var fantastiskt.
Mm, bra. Du, innan vi avslutar, två saker vill jag säga. Det första är att vi i nästa vecka kommer släppa ett specialavsnitt.
Ja, väldigt spännande.
Det ska bli så himla kul. Mm. Det är Johanna Rapp som är min vän, som är krimreporter på Aftonbladet.
Det är så
ball. Mm. Hon var igår första dagen på Madsen-rättegången. Mm. Hon har varit i rättegången med Johanna Möller. Hon ska komma och berätta om delvis om Madsen-rättegången men också typ hur det är att så här rapportera för sån.
Ja, exakt. Det blir så spännande.
Så vi tänker att vi släpper det som en lite extra-sode. Bonus-sode.
Älskar.
Bonusavsnitt även kallat. Det är det ena jag vill säga. Mm. Det kommer någon gång nästa vecka, slutet nästa vecka. Sen vill jag också, eller nej, när vi släpper det här, då kommer det slutet av den här veckan.
Mm.
Sen vill jag också säga att om man vill tipsa oss om något fall som vi borde göra, så kan man skriva till oss på Instagram, tänker jag bäst. Där heter jag @karinlondre i ett och du heter @sandellanna.
Ja.
Och en viktig grej bara, snälla skicka inte samma fall till oss båda.
Nej, för det kan bli farligt.
Det kan bli farligt och typ så tråkigt när vi typ avsnitt 10 gör samma fall.
Exakt.
Så man får välja om man får skicka till Anna eller om man får skicka till mig.
Och vem man gillar bäst.
Ja, och vi kommer bli askränkta. Men vi får ta det.
Exakt.
Så skicka in era önskefall till oss på Instagram.
Ja.
Och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi är jätteglada för det. Verkligen. Och nu ska vi dricka champagne.
Champagne. Och sen ska vi äta
bœuf bourguignon.
Gott.
Mitt tajta franska utan. Tack så jättemycket.
Tack. Puss, puss. Puss, hej.